Välkommen till Skånes taltidning nummer 25 2018 med utgivningsdag torsdag den 21 juni. Solen den gick upp 4.23 i morse och går ner igen klockan 21.55. Och ljusare än så blir det inte, för idag är det sommarsolstånd. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
En vanlig form av ögondroppar mot grön starr är slut hos leverantören. Om vi på sjukhus inte kan få tag på dem blir det bekymmer, säger ögonläkare.
I styrelsen för unga med synnedsättning finns nu en skåning efter en rejäl ommöblering i helgen.
Upphandling av till exempel färdtjänst bör bli enklare, föreslår utredare.
Och schablonersättningen för blinda blir kvar, och hos SRF firade man med tårta. Men mer finns att göra, säger ordföranden Håkan Thomsson.
En medial mångsysslare på mammas gata. Månadens ansikte är journalisten och författaren Anna Bergholtz.
Så följer öppnat och stängt med badbrygga och bistrobar.
Och vi har ett litet matlagningstips som kan vara extra aktuellt nu till midsommarhelgen. Hur man bäst kokar potatis.
Och midsommarnummer betyder förstås midsommartävling. Och nu undrar vi, vad vet du om Skånes största sångerska? Ja, svara på frågor om Birgit Nilsson och vinn fina priser.
Och så ska vi berätta om de skånska värdarna i radioprogrammet Sommar.
Och andra evenemangstips med jazz, prog och swing.
Därpå kalendern med meteorer och smultronställe.
Och anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne.
Allra sist redaktionsrutan.
Ögondroppen pilocarpin som används för en del patienter med glaukom, alltså grön starr. Den går för närvarande inte att beställa från tillverkaren. Så hur oroliga ska de patienterna vara för att inte få sin medicin? Sabina Andersson Jamar är ögonläkare vid SUS och specialist på just glaukom.
Det är väldigt olika beroende på vilken sjukdom man har, om man ens behöver vara orolig för detta eller inte. Det finns en del patienter som då har ett väldigt stort behov av att ha sina pilocarpin, för att det är den enda droppen som de behöver för just sin sjukdom. Men de allra flesta med grön starr har den typen som man kallar öppna vinklar. Och då brukar pilocarpin oftast bara vara en tilläggsmedicinering. Och för dem kanske det bara innebär att de en kort period har kanske lite högre tryck än vad de annars brukar ha. För vi hoppas ju fortfarande på att läkemedlet ska komma. De vi redan har kunnat byta läkemedel på, det har vi redan bytt läkemedel på. Och de övriga, där har vi ju fått göra bedömningar om man kan vara utan läkemedlet eller inte.
Hur farligt är det att vara utan?
Ja, det beror också på vilken grunddiagnos man har. Jag skulle vilja säga för att de allra flesta så är det inte farligt att vara utan pilocarpin. Däremot så är vi ju på sjukhuset väldigt beroende av att kunna använda pilocarpin som akutmedicinering. Så om vi på sjukhuset inte kan få tag i pilocarpin så blir det bekymmer.
Går det att ersätta med någonting annat eller är det unikt?
Det är unikt. Det enda läkemedlet i just den gruppen med den typen av verksamhet som den gör i ögat finns bara pilocarpin. Så vi har andra droppar som verkar på andra sätt. Men just den här droppen är den enda unika i sin egen grupp och sitt eget verksamhetsområde. Och den fungerar genom att göra att pupillen i ögat drar ihop sig. Och då medför det att själva avloppet i ögat, om man nu kan säga så, det blir lite lättare för vätskan att komma ut. Men det är den enda droppen som har just den exakta funktionen.
Och hur kan en sån här brist uppstå när det är en så vanlig medicin? Det låter ju helt absurt.
Ja, jag skulle säga precis samma sak. Det jag själv har fått höra från ett av bolagen som är APL som tillverkar då läkemedel i Sverige i flaskform, så har de det senaste i alla fall haft problem att få tag i en av deras substanser som de använder när de tillverkar medicinen. Det kanske är samma problem för de övriga fabrikanterna. Så det är möjligt att det kan vara fabrikationsfel. Det är möjligt att det är brist på vinst. Det är möjligt att det är tilläggsämnen i droppen som blir svårt att få fram. Men jag har tyvärr ingen kunskap om exakt i vilken nivå alla problemen beror på vad.
Är du hoppfull att det ska lösa sig?
Ja, det hoppas jag verkligen. Nu det sista är att vi förhoppningsvis kan få tag i ett pilocarpin-läkemedel som är godkänt i Norge och att vi kanske kan köpa det på licens.
Det sa Sabina Andersson Geimar, ögonläkare vid SUS, forskare och glaukomspecialist. Och hos Läkemedelsverket som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel behandlas just nu licensansökningar som ska göra det möjligt för apotek att beställa pilocarpin-preparat från utlandet. Enligt enhetschef Eva Arlander på Läkemedelsverket är problemet när läkemedelsbrist uppstår framförallt dålig framförhållning och bristande information mellan företag, läkemedelsmyndigheter och hälso- och sjukvården. Och det som behövs är att veta längre i förväg när sådana här situationer uppstår, säger hon till P4 Göteborg. Reporter var Dodo Parikas.
US-Syds ordförande Suleiman Khalat blev en av 7 helt nya ledamöter när US valde riksstyrelse i helgen under medlemsmötet US Forum 18. Det känns bra och skönt att ha kommit in, säger Suleiman Khalat till Skånes taltidning och tillägger att han inte betraktar invalet som en revansch för att inte ha valts in i SRF Skånes styrelse tidigare i år. Det hade nog blivit för mycket med både SRF Skåne och US riksstyrelse, tillägger han. Styrelsen har haft en turbulent tid med flera avhopp tidigare i år, men ordföranden Linus Forsberg fick nu fortsatt förtroende ett år till och kommenterar valet så här i ett Facebook-inlägg. Jag ska ödmjukt konstatera att det finns ett sargat förtroende för mig och föregående års riksstyrelse i organisationen, men utfallet blev att jag får genomföra det sista året på min mandatperiod och det är jag tacksam och ödmjuk inför. Även Kristoffer Tellin och Mattias Vinsa omvaldes ett år till, medan Rakel Eriksson sitter kvar ytterligare 2 år. Men i övrigt blev det en rejäl ommöblering i US riksstyrelse. Nya ledamöter för ett år blev Frida Karlander, Fawzia Ahmed, Kevin Källdahl och Martin Klevelid. Abdullah Amar, Kristoffer Örnevik och från Skåne alltså Suleiman Khalat är nyvalda på 2 år. Och ordinarie ledamöter i valberedningen på 2 år blev Elliot Holmgren, Linus Johansson samt Lucy Jonsson. Ersättare är Jonathan Nyman.
Upphandlingar bör bli enklare och färre av dem hamna i domstol. Det föreslår en utredning som i förra veckan överlämnades till regeringen. Inte minst färdtjänstupphandlingar avgörs ju regelmässigt i domstol efter att de som förlorat den begärt överprövning, ofta på grund av en detalj. Nu vill utredaren att reglerna förenklas och att lagen ska ange ramarna. Myndigheter och enheter ska sedan själva få bestämma hur varje upphandling ska skötas, så länge informationen är tydlig. Det ska också bli enklare att rätta fel i ett inlämnat anbud, istället för att det underkänns eller att upphandlingen måste göras om. För att minska antalet domstolsfall föreslås att den som begär överprövning ska betala en ansökningsavgift på 7 500 kronor. Och att en part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader. Utredningen föreslår också att bland annat välfärdstjänster ska få direkt upphandlas upp till ett värde om cirka 7 miljoner kronor om året, vilket ska underlätta för små och lokala företag och idéburna organisationer att delta. Utredningens förslag ska nu ut på remiss och om riksdagen så vill kan lagändringarna träda i kraft sommaren 2019.
Ja, i förra veckan blev ju saken till sist klar. Blinda och döva får behålla schablonen i handikappersättningen och slipper leva med osäkerheten i att få sin ekonomi regelbundet omprövad. Det senare var ju något regeringen ville genomföra, men riksdagen beslutade att schablonen blir kvar, dock under det nya namnet merkostnadsersättning. Och det här var ju något som inte minst Synskadades riksförbund kämpat hårt för. Så det var en nöjd förbundsordförande Håkan Thomsson vi fick tag på dagen efter beslutet.
Ja, det här känns ju fantastiskt bra. Vi har ju kämpat med det här sedan vi fick veta att regeringen tänkte ta bort schablonen för blinda och gravt synskadade så har vi kämpat för det här. Och det var ju den 17 oktober som vi fick det beskedet. Och efter det så har vi ju genom ett massivt intressepolitiskt arbete försökt påverka det här förslaget. Och det lyckades. Det känns jättebra.
Vad var det som var så dåligt med det här regeringsförslaget?
Ja, det gick ut på att alla skulle gå till Försäkringskassan och få det här behovsprövat vart fjärde år. Då skulle man då redovisa vilken typ av merkostnad man har. Och det innebär ju att dels det handlar om individens förmåga att verbalt förklara de här sakerna. Och dels att försäkringstjänstemannen förstår vad man säger och kan göra en rimlig bedömning. Det var mycket godtycke och risk för godtycke och rättsosäkerhet i den hanteringen. Nu behålls schablonen för blinda, förmodligen även för mycket gravt synskadade. Andra grupper får då den här behovsprövningen, men det är ändå viktigt att slå fast att är man blind så är man blind och då har man ett konkret behov. Sen tror jag ju att vi på sikt ska arbeta för att utvidga schablonen till att omfatta fler grupper och åldersgränsen i handikappersättningen eller merkostnadsersättningen som den numera kommer att heta då behöver ju också tas bort som vi ser det. Men det får bli nästa steg. Det viktiga var att vi lyckades stoppa det mest absurda i det här förslaget just nu och få behålla schablonen för de grupper som har den idag.
Ja, i sig höstas så var ni ute och samlade in namn och ni demonstrerade offentligt i vintras. Och det såg väl inte riktigt ut som regeringen skulle lyssna och det gick, vad jag kunde uttyda, ganska trögt med att övertyga politiker. Vad var det som fick frågan att vända till er fördel?
Jag tror det är vår massiva insats. Alltså, vi har varit väldigt aktiva på sociala medier. Vi har skrivit insändare och debattartiklar. Vi har mejlat till politiker. Vi har träffat en lång rad riksdagsledamöter. Vi har som sagt gjort den här namninsamlingen som skrapade ihop 2716 namn. Vi överlämnade den i snö och minus 12 grader kyla. Vid en manifestation på Mynttorget i februari som samlade ett par hundra deltagare. Allt detta har gjort intryck. Sen har vi också varit med i både P1 Morgon och Sveriges Televisions Rapport och så. Så att det här har ju varit ett massivt påverkansarbete som har utförts av väldigt många. Det är ju inte några få personers verk detta, utan det här har verkligen engagerat medlemmar runt om i hela landet och allas insats har bidragit till det här lyckade slutresultatet. Sen så ganska tidigt så uttalade ju Liberalerna att de stödde vår synpunkt. Och jag tror det var i slutet på mars som vi träffade Moderaterna. Och efter det så skrevs den här motionen från Alliansen. Sen meddelade Sverigedemokraterna att de också stödde motionen. Men det där var lite komplicerat för riksdagen får inte ändra hur som helst i regeringsförslag. Så det var tvungen att gå ut på en ytterligare remissrunda som ägde rum i maj. Och efter den remissrundan så var det ju faktiskt ett enigt socialförsäkringsutskott. Alltså även Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig bakom att schablonen för blinda och döva skulle behållas. Så att ja, jag tror att vi hade tillräckligt bra argument för att alla till slut skulle inse att det här var det rätta.
Mm. Har ni firat eller ska ni fira?
Beslutet fattades ju den 13 juni och när vi pratar med varandra idag så är det den 14 och idag ska vi äta tårta här på kansliet.
Sa Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Han intervjuades av Mats Sundling.
Hon är journalist och barnboksförfattare, föreläsare och moderator och har nyligen börjat göra intervjuer med seende i kolmörker. Månadens ansikte, Anna Bergholtz, bor sedan länge i Stockholm. Men vi träffade henne i ungdomsårens Malmökvarter på Köpenhamnsvägen.
Det är mina gamla kvarter när jag flyttar hemifrån. Så ner till vänster här så är det ett konditori som har funnits här länge. Och precis ovanför det konditoriet så hade jag min första etta med balkong här utåt. Bodde jag när jag fyllde 20 när jag flyttade hemifrån. Satt och pluggade där med fönstret utåt här. Jag pluggade ju till socialpedagog först på Malmö högskola. Jag såg ganska bra då. Jag åkte till Barcelona och gjorde en praktik genom skolan. Och när jag kom hem så upptäckte vi att synen var borta helt på det ena ögat. Och sen såg jag väl 20% ungefär på det andra, så att jag såg ganska bra.
Det innebär att du vet hur det ser ut här?
Ja, jag har mycket bilder kvar här. Det har jag. Nu ser jag, här är det va?
Stängt på grund av konkurslokalen till salu.
Det är lite synd, för det har alltid funnits här. Även innan jag flyttade in. Det är ett känt ställe i Malmö.
Ja, nej, ingen som vill ha det.
Ja, det är synd.
Ja.
Jag bodde här innan.
Plötsligt står en äldre herre bredvid Anna Bergholtz utanför det stängda kondiset och undrar om hon inte bor kvar.
Nej, jag bor i Stockholm.
Stockholm?
Ja. När jag bodde här så gick jag ner och köpte frallor och så.
Ja.
När jag hade varit ute och festat på slakthuset.
Ja.
Så hade man fokus när man vaknade.
Men trivs i Stockholm då?
Ja, det gör jag, men hemma är hemma.
Ja, jag är
född
i Malmö då.
Jag är uppvuxen i Vellinge, utanför.
Jag ska inte störa,
ja.
Det är så bra.
Hej, hej.
Jag var lite nervös för intervjun med dig, därför att intervjua journalister kan vara en plåga, därför att de inte tycker om att bli intervjuade själva. Mm. Hur är det för dig?
Ja, men jag har nog gjort, alltså jag är ju journalist, men jag har ju också gjort väldigt mycket intervjuer, alltså egentligen från början när jag jobbade på Synskadades Riksförbund, då jobbade jag ju mycket intressepolitiskt gentemot media. Så att då var det ju media som intervjuade mig. Så jag har ju liksom suttit på båda stolarna på något vis. Så nej, det är helt okej för min del. Men det är klart att jag kan tänka så här nu. Den frågan kommer nu. Så man jobbar ju på liknande sätt liksom och tänker och sådär. Men en del journalister, de kan ju liksom snöra in på helt irrelevanta grejer egentligen. Alltså jag kommer ihåg när jag var i Nyhetsmorgon. Och jag skulle vara där och få prata om att vara filmrecensent som blind. Och vi pratade om det, liksom upplevelsen av film och så, när man inte ser och skillnaden och bla 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 sådär. Men helt plötsligt så började intervjun komma in på hur det var att bli diskriminerad i samhället. Det hade inte med film att göra. Och så kan det ju bli ibland när det är en journalist som inte är så van.
Och då blir du, citationstecken, bara blind.
Ja, precis. Men idag har jag ju lärt mig mer kanske att jag styr tillbaka till det ämnet som det handlar om eller på något snyggt sätt liksom, utan att vara otrevlig och sådär. Och det, jag menar, det är när det är direktsändning och så, då kan man inte sitta och rätta dem. Men är det en tidningsjournalist, då kan jag ju liksom förklara vad jag menar. För jag tänker att jag kan ju också lära dem någonting, för att har man aldrig liksom jobbat så mycket med de här frågorna, då kanske man ställer alla de här, men hur gör du med det här och hur gör du med det här? Och då kan jag ju liksom på något vis försöka få dem att förstå att det kanske inte är så relevant hur jag blev blind när det handlar om min podd som jag gör nu. Alltså så. Så, och det är ju många som faktiskt, men tack, vad bra, jag har inte tänkt på det. Men vad bra. Så vi lär oss av varandra. Jag menar, jag kan inte allt inom journalistiken heller. Så att jag skulle ju uppskatta också om jag hade gjort någonting som jag kanske inte är så hemma i, att någon hade påpekat för mig eller tipsat mig om att tänka på ett annat sätt.
Okej, eftersom det här är till serien Månadens ansikte och där ingår att beskriva hur man ser ut, så vi tar det.
Ja, det har jag ju hört innan. Jag är ganska kort, 1,60 ungefär. Ja, nog ganska så här normal i, liksom viktmässigt. Jag har långt, ganska blont hår. Jag har lugg numera. Och jag har blågröna ögon, va? Jag får fråga, är de det?
Ja.
Proteser på båda ögonen. Så att det är ju många som bara, va? Är det proteser? För de ser väldigt verkliga ut och sådär. Och då har jag på mig en randig kjol som är svart längst ner. Och sen är det en röd rand och sen är det vitt. Och sen har jag en vit t-shirt. Och lite smycken brukar jag ha.
Runt halsen tror jag du har en hästsko, va?
Det där är ett halsband som jag fick av min bästa kompis som jag faktiskt ska träffa idag, som bor här i Malmö. Det står Take No Shit. Det är ett feministiskt halsband. Och det hänger på mig mycket nu. Jag fick det när jag fyllde 40 och det gjorde jag här innan jul.
Och så har du nagellack.
Ja, knallgult.
Knallgult, ja.
Ja, det är ju sommar nu. Ja, det tycker jag är kul. Det är min sambo som hjälper mig att måla naglarna. Jag har alla möjliga färger så att det blir något annat till helgen när jag ska på bröllop här nere. Det är därför jag är här nere just nu.
Vad är Skåne för dig?
Ja, men Skåne är rötter och känner mig hemma. Även om hemma i Stockholm nu. Jag har ju liksom stora delar av mitt vuxna liv uppe i Stockholm. Så är det ju ändå här. Jag har liksom mina gamla barndomsvänner och jag har min familj här. Alla bor kvar här nere. Det är som att komma hem och när jag är hos mamma så då bara sover jag och blir bortskämd och får mat och allting serverat. Och det är avkoppling.
Är det stor skillnad på Skåne och Stockholm som du ser?
Ja, alltså Stockholm är ju, det är mycket folk. Det är mycket mer stress. Alltså även om Malmö är Sveriges tredje största stad så går det inte att jämföra med Stockholm. Det är mycket, mycket lugnare här när man är inne i stan och går på gågatan. Det är mer laid back och det är skönt.
Hur är det att röra sig i Stockholm för dig som inte ser?
Alltså jag har ju ledarhund numera. Så att på det viset så är det ju mycket tryggare att röra mig. Men jag är inte jättemycket inne i city på egen hand. Tunnelbanan är ju jättebra på så vis att det lär man sig den så är det ett bra system att ta sig runt på. Men jag är ju jätterädd för att falla ner på tunnelbanespåret. Det är ju öppet rätt ner. Så att jag åker tunnelbanan när jag känner att jag är pigg i huvudet och kan koncentrera mig. Så att det är en utmaning, det är mycket folk. Och folk ser ju inte en även om man går med käpp och ledarhund. De går i sina mobiltelefoner och så. Så att det kan känna ibland att det hade kanske varit lite enklare att bo i Malmö på det viset. Men här blåser ju, då har man inte. Det gör det i alla fall inte där uppe.
Om man tittar på nätet eller om man följer dig i media så skulle jag säga att det är ofta som du pekar på orättvisor i samhället med personer med funktionsnedsättning och dig med blindhet.
Mm.
Blir det en del av vardagen att vara tvungen att peka att nu funkade inte det här, nu funkade inte färdtjänsten, nu var det här helt bort i tok?
Mm. Alltså jag tror att alla som lever med en funktionsnedsättning, och jag tänker nu på era lyssnare också då som har en synnedsättning, kan ju nästan känna igen sig i det, att det händer i nästan varje dag, att det är någonting som inte funkar. Jag kommer väl till den punkten ibland att jag kan inte hålla tyst, att jag blir så arg och känner att det är så orättvist för mig och för många andra i min situation, så då kan jag inte liksom låta bli att göra någonting av det, att skriva någon debattartikel eller säga ifrån och så. Men jag gör ju inte det hela tiden, för det tror jag inte att någon orkar. Då skulle man inte göra något annat. Så.
Du tar fighten, men jag tänker lite att eftersom du arbetar med väldigt många olika saker som journalist, du skriver barnböcker, du leder konferenser, är moderator. Och hur ofta är det som du känner att frågan om synskadan inte finns med i ditt arbete? För det kan väl inte vara så att den hela tiden följer dig?
Alltså jag jobbar ju mycket med funktionshindersrelaterade frågor, så att då har jag ju liksom en egen erfarenhet med mig in i jobbet. Men visst gör jag uppdrag då det inte handlar om det. Jag modererar en konferens nu som handlar om nyanländas etablering och så i Stockholm då, om bosättning och så. Och det enda egentligen som berör min synnedsättning då i det sammanhanget, det är ju Anna, hur löser vi det här? För att det är vissa saker som man måste göra på ett annat sätt för att jag är en moderator som inte ser. Men annars tar jag ju med det här funktionshindersperspektivet när det kan kännas relevant. Men annars är jag ju där för att jag är moderator, för att jag har en kompetens som de behöver liksom.
Och du har gjort radio på flera olika sätt, men nu jobbar du tillsammans med en kollega och gör en podd som det har gått väldigt bra för. Sist jag tittade så låg ni på fjärde plats på en rankinglista när det gäller poddar.
Ja, det är en podcast som heter I mörkret med, och vi spelar ju in då på Svartklubben som är en mörklagd restaurang. Uppe i Stockholm på Södermalm, och ägare är ju Ulf Nordqvist som många känner till från bandet Synliga bland annat. Och jag tar emot gäster där. Ulf är ju med som någon form av sidekick, tar in gästerna till mig i mörkret. Och så möter jag dem där i vår vardag så att de får prova på hur det är att inte se någonting och bli intervjuade i mörkret. Och ibland får de äta någonting, dricka någonting. De kanske får någon present som de ska gissa vad det är och känna på och så. Och sen får de helt enkelt berätta om sina liv och så.
Och det händer faktiskt någonting därför att de är i mörkret. Men de är ju i din vardag.
Ja, det är det som är så fantastiskt. Och Ulf som har ju gäster på Svartklubben var och varannan kväll, han säger ju också det. Att det händer någonting, att det påverkar ju folk. Och jag tänker, alltså jag då som har intervjuat folk framförallt i ljuset innan, när folk kan se mig och... Och så, jag kan ju också se en skillnad att det känns som att folk blir mer öppna, mer avslappnade. En del kan tycka det är lite läskigt i början när de kommer in och sådär. Men efter en stund så är det precis som att de glömmer bort och de är i sig själv. De ser ju inte heller att det är en mikrofon framför dem. Att de blir inspelade hela tiden. De blir inte påminna om det. Och det är en bra intervjusituation. Det handlar ju alltid om att våga göra någonting nytt och bredda normerna och sådär. Det finns ju oftast en föreställning, men så kan vi inte göra. Och så.
Mm. Bland andra med synskada eller blindhet då, som du möter, vad får du för reaktioner där på ditt arbete?
Alltså det har varit både och genom åren. Ibland så har folk inte gillat det jag har gjort, men för det mesta numera så tycker jag att det är positivt. Många tycker det är roligt med podden nu för att det är också deras vardag som vi bjuder in då gäster till. Och det är mycket igenkänning för dem. Så.
Och när du fick negativa reaktioner, vad var då det för någonting?
Ja, bland annat när jag höll på med stand-up comedy ett tag. Då var det en del som tyckte att jag gjorde det på fel sätt. För jag skämtade ju då om blindhet och lite kring min vardag och sådär. Och en del tog jag till mig för att en del kritik kan ju också vara någonting man kan lära sig av. Absolut. Men det blir ju jobbigt ibland när folk är lite elaka och liksom det blir mer som person på hopp och sådär. Det var inte så kul faktiskt. Mm. Det är ju så lite när man är en person som väljer att i vissa sammanhang bli offentlig. Alla gillar inte det man gör. Men jag tänker så numera att känner jag att det är rätt, att jag kan stå för det, då får jag också leva med att alla kanske inte gillar det.
Vad fanns det som pekade mot att du skulle syssla med det du gör när du var liten?
Ja, men jag har alltid, sedan jag var barn, suttit mycket vid mitt skrivbord hemma och pysslat och haft projekt. Jag skrev väldigt mycket dagbok, jag hade mycket brevvänner. Jag fick ju en reumatisk sjukdom när jag var 3 år gammal. Det är ju det som har gjort att jag blev blind sen. Och det gjorde ju att jag kunde ju liksom inte ut och sparka fotboll och så som alla andra. Så att jag fick ju hitta andra intressen. Så att jag läste mycket, jag skrev mycket och har alltid varit nyfiken av mig som person. Så att alltså jag kommer ihåg liksom när jag var i 8:e klass. Vi hade någon sån här bokrecension i skolan och då läste jag en bok om en transperson. Alltså en person som i det sammanhanget då opererade om sig då. Korrigerade sitt kön då som det heter från man till kvinna. Och alla i min klass tyckte jag var jättekonstig som liksom recenserade den boken och stod för det. Tyckte att men det var väl bra och rätt att den personen gjorde det och bra att den personen kunde få göra det liksom. För mig var det så självklart att man ska få vara sig själv. Och jag tror att det har nog varit drivande med att jag vill att alla ska kunna få vara sig själv och att man ska kunna vara delaktig och så.
Och ni har haft Sara Lund som drev Slakthuset här i Malmö som gäst i podden också.
Precis, ja. Det har vi. Så han har ju blivit en god vän för vi är ju med i samma talarförening eller varit engagerade i den då för föreläsare och moderatorer i Sverige.
Du pratade om att skriva brev och ha brevvänner. Du var med i ett radioprogram som jag hörde där du skulle ge kulturtips. Och då hade de fiskat fram ett speciellt brev som du hade skrivit. Vad var det?
Ja, det var ju ett brev som jag skrev när jag var 10 år gammal till Astrid Lindgren. Som alltid har varit min stora idol och förebild. Och egentligen inte bara för att hon har skrivit bra böcker utan också för att hon var ju en tuff kvinna som vågade stå för sina åsikter och säga ifrån när hon tyckte att saker och ting var felaktigt. Och jag skrev ett brev till henne och jag är med i ett sällskap som heter Astrid Lindgren-sällskapet som är en förening som bevarar hennes minne och det hon jobbade för och så. Och en kvinna i det sällskapet jobbade med att arkivera alla brev som kom till Astrid Lindgren. Och hon hade känt igen mitt namn och jag hade skrivit ett ganska långt brev. Så en dag när vi skulle ha möte med det här sällskapet så kommer hon med en kopia av mitt gamla brev från när jag var 10 år. Så det var ju fantastiskt.
Vad skrev du?
Ja, men jag skrev lite vad jag gjorde, att jag ville bli författare skrev jag faktiskt. Jag tror att jag skrev också om min sjukdom, att jag hade legat på sjukhus en del och typ att jag gillar hennes böcker och sådär. Ja.
Men detta att du hade någonting som var tufft och jobbigt som med sjukdomen, peppade hon det eller?
Alltså Astrid Lindgren svarade på alla brev. Det gjorde hon även till mig. Men jag vet också att hon skrev längre till dem som jag tror hon uppfattade som hade det kanske lite jobbigt. Och jag tror inte att jag egentligen hade det, för även om jag hade det tufft eller låg mycket på sjukhus och så hade jag ju väldigt bra, alltså trygghet hemma. Så jag fick ett svar, men inget så här långt utförligt.
Och så har du själv skrivit till barn i bokform.
Ja, det har jag gjort. Jag har skrivit 2 böcker. Trubbel och Fina fisken heter de. Och Trubbel handlar om en valp som ska bli ledarhund. Och den andra boken, Fina fisken, handlar ju om egentligen en historia om att det är bra att vara annorlunda. Det är mycket mer intressant att möta olika människor och lära sig av dem och lära sig av varandra. Än att alla tänker och gör likadant. Det är som Claes Smith-Sara Lund säger. Skulle vi alla vara likadana och tänka likadant, då skulle det inte bli mycket gjort. Så att, ja.
Avslutade media mångsysslaren Anna Bergholt som alltså tog emot Skånes taltidning Stodo Parkas på sin mammas gata, Köpenhamnsvägen i Malmö.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har naturreservatet Mosslunda, eller Mosslunda Vä utmark som det också kallas, invigts. Det ligger inom vattenriket och på 70-talet planerades en soptipp i området.
I Kristianstads kommun har Tomarps gårdshotell brunnit ner till grunden.
Och i Malmö har Henrik kök och bar på Betaniaplan stängt efter att bara haft öppet några månader.
I Malmö har klädjätten H&M öppnat en outlet under det nya namnet Afound. Det vill säga en butik där man säljer restlager till lägre pris. Adressen är Södergatan 28 där Hamrelius bokhandel låg förr i världen.
I Skanör har Stens brygga öppnat efter en större renovering. Bryggan har bland annat fått ett nytt trädäck med nivåskillnader och en brygga med fler trappor ner till vattnet.
I Vällinge har den vietnamesiska bistrobaren Simple Eatery öppnat på Järnvägsgatan 6. Både asiatiskt och burgare står på menyn.
I Hässleholm har Sportringen öppnat på Majorsgatan 3. De fanns tidigare i Kvantumhuset.
I Helsingborg har Telia-butiken på Järnvägsgatan 5 stängt.
Och i Rå har Swedbank gjort som på så många andra håll, det vill säga stängt bankkontoret. Men uttagsautomaten är kvar.
Och i Östra Ljungby i Klippans kommun har en ny idrottsplats öppnat i anslutning till Pillagårdsskolan och friluftsbadet.
Så till ett litet matlagningstips som kan vara extra aktuellt till midsommar. Hur man bäst kokar potatis. Tipset är signerat Brigida Mårtensson som arbetade som kock innan hon blev blind.
Ja, jag kokar potatis och när jag ska se om de är färdiga så använder jag inte någon sticka eller något sånt utan jag använder en gaffel. Släpper den från gaffeln så är den klar. För sticka märkte jag att det var omöjligt att känna.
Men gaffeln funkade bra?
Ja, sticker ner gaffeln i potatisen. Lyft upp gaffeln. Följer inte potatisen med, då är det klart. Och skulle man då överkokt det så pressar man det eller gör potatismos.
Så det blir en del pressad potatis hos dig då?
Ja, det beror på om jag får tag på fel potatis. Fasta potatis är mycket lättare. Men skulle man få tag på mjöliga potatis så är det ofta att det blir... Alltså det händer även sådana som är vana vid att laga mat.
Och så sa du att du häller alltid durkslag?
Jag häller alltid av potatisen i durkslag, för jag brände mig för många gånger. Jag bränner mig nästan aldrig och jag skär mig nästan aldrig. Men när jag skulle hälla av potatisvatten så brände jag mig. Det finns ju sådana smarta grytor med automatisk avhällning och sånt. Men det har jag inte införskaffat. Utan jag tar potatisen och häller i ett durkslag.
Och då slipper du det här med att bränna dig?
Ja. För bränner man sig inte på vattnet så bränner man sig på ånga.
Men du, jag tänkte på det här med potatis. När du skalar potatisen, gör du likadant som du har gjort tidigare då?
Förr så använde jag potatisskalare, nu så använder jag nästan alltid kniv. Det blir lite större svinn på potatisen. Men då vet jag att det inte är potatisskal kvar.
När du använde potatisskalaren, tyckte du det var svårare att veta då, eller?
Faktiskt, många potatisar har mycket tunnare skal och man känner inte det. Förr så var ju alltid potatisarna, vinterpotatisen var ju grov och grusig och hur man än köpte den så var det ju det. Och man kände verkligen skalet. Men det gör man inte med den potatisen man köper idag.
Så nu känner du mer att där har jag varit med kniven liksom?
Ja, det blir ju jämna snitt.
Sa Brigida Mårtensson, som efteråt gärna ville lägga till att skrubbvantar som man har i duschen är mycket bättre än så kallade nypotatisvantar och billigare. Annars är högtryckstvätt av pluggen oslagbart. Man bör också salta mer än man tror behövs. Och använd bara stammen på dillen, inte de små ytterknipperna som gör att potatisen får en grå ton. Och till sist får potatisen förstås inte stormkoka, bara sjuda lätt. Och det var Åsa Kjellman Erisi som träffade Brigida Mårtensson.
Ja, midsommar närmar sig och en av de starkaste traditionerna är förstås Skånes taltidnings midsommartävling. Den här gången kretsar frågorna kring en skånsk världsstjärna som skulle ha fyllt 100 år i år, alltså Birgit Nilsson.
Birgit Nilsson, eller La Nilsson som hon ofta kallades, skulle alltså ha fyllt 100 år i år. Här sjöng hon Vissi d'arte ur andra akten av Tosca av Puccini. I opera sjunger man ofta texten på italienska. Men vad kallas texten till en opera med ett annat namn? Det är fråga nummer 1. Kallas den 1. Andante, kryss, ouvertyr eller 2. Libretto. Hon föddes 17 maj 1918 på en bondgård i Svenstad i Västra Karups socken, där hon växte upp med sina föräldrar, fadern Nils Petter Svensson och modern Justina Svensson. Och så här sa Birgit själv om att växa upp på landsbygden i tv-programmet Här är ditt liv från 1981.
Jag tycker absolut att det har varit en stor fördel att vara född på landet. Dels att man får bättre fysik och man får... Ja, igår var jag hemma i Båstad och grusade gården, så jag håller på lite fortfarande. Men inte bara det, utan man får också... Jag tror att man kommer... Man krånglar inte till sig för sig så. Som, man gör sig inte så många problem. Man tar det hela mer naturligt.
Så både fysiskt och mentalt har du haft glädje av det här?
Jag tycker det.
En del av er kanske kände igen programledarens röst. I det här populära tv-programmet kidnappades kända svenskar för att delta i ett program om sitt eget liv på bästa sändningstid. Men vad hette programledaren? Fundera på det medan vi hör signaturen till programmet. Fråga två lyder alltså, vad hette programledaren? Var det 1. Lasse Strömstedt, kryss Lasse Holmqvist eller 2. Lasse Holm? Birgit visade tidigt tecken på begåvning och fick både pianolektioner och senare sånglektioner. Men det dröjde ända till 1941 då hon satsade på sången på riktigt. Hon sökte då till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och blev antagen som en av endast 2 antagna av 47 sökande. Birgit var då 23 år, hemmadotter på bondgården, och fadern var inte nöjd med hennes val. Men Birgit, som sägs ha ärvt envisheten från sin far, stod på sig. Det stora genombrottet i Sverige kom 1947 när hon gjorde rollen som Lady Macbeth i Verdis opera Macbeth. Den här operan är baserad på en pjäs skriven av en brittisk dramatiker. Och i fråga 3 undrar vi vem? Var det 1. Thomas Middleton, kryss Harold Pinter eller 2. William Shakespeare? Efter Macbeth fortsatte rollerna komma i en stridström. Bland annat rollen som Lisa i en opera av den ryske tonsättaren Piotr Tchaikovsky. Och den här operan, den heter Som ett spelkort. Och i fråga 4 undrar vi vilket då? 1. Hjärter S, kryss Spader dam eller 2. Ruter knäckt? Birgit gifte sig 1948 med en veterinärstudent från Kristianstad efter att ha träffat sin blivande make på tåget till Stockholm några år tidigare. De var sedan gifta fram till hennes död 2005. Och fråga 5 är, vad hette maken? Var det 1. Bertil Niklasson, kryss Ragnar Blennov eller 2. Sigge Fürst? Efter framgångarna här hemma i Sverige fick hon fler och fler engagemang utomlands. Hon debuterade på Wiener Staatsoper, alltså Stadsoperan i Wien, 1953. Året efter debuterade hon på Bayreuth-festspelen, där hon skulle bli en återkommande gästartist det kommande kvartseklet. Och det här, det är en festival i Bayern där man firar en viss tysk tonsättare. Och Birgit Nilsson har sjungit flera av tonsättarens verk, bland annat som Elsa i Lohengrin. Och i fråga 6 undrar vi vem tonsättaren är som hyllas med en egen festival i Bayern kallad Bayreuth-festspelen. Fundera på det medan vi hör Birgit som just Elsa i Lohengrin. Einsam in trüben Tagen, ensam i dystra dagar. Fråga 6 handlade alltså om vem den tyske tonsättaren var som hyllas med en egen festival i Bayern. Är det 1. Johann Strauss, kryss Richard Wagner eller 2. Johannes Brahms? Det finns 2 operascener i världen som kan sägas betyda lite mer än de andra. Den ena är Metropolitan i New York där Birgit debuterade 1959 och Teatra alla Scala, eller bara La Scala, i Milano där hon gjorde sin debut 1958. Hon fick då inleda säsongen med vad som skulle bli kanske hennes främsta paradroll som den grymma prinsessan Turandot i Puccinis opera. Hon blev då den blott andra icke-italienska sångerska som fick äran att inleda säsongen. Och här hör vi Birgit Nilsson som Turandot tillsammans med en annan svensk operagigant. Vem? Fråga 7 var alltså, vem hörde vi i den manliga rollen, en annan av svensk operas giganter? Var det 1. Rickard Söderberg, kryss Håkan Hagegård eller 2. Jussi Björling? Efter detta var Birgit Nilsson etablerad som en världsstjärna på den internationella operascenen. Hon skulle behålla den platsen fram till att hon drog sig tillbaka i början av 80-talet. Som ett exempel på hennes storhet kan nämnas att hon lär ha blivit inropad 75 gånger på scenen i Wien när hon gjorde rollen som Elektra i Strauss opera med samma namn. År 1960 tilldelades hon medaljen Litteris et Artibus ur Gustav VI Adolfs hand för sina framstående konstnärliga insatser. Men vad betyder Litteris et Artibus? Det är fråga 8. Betyder det 1. Snille och smak, kryss för vitterhet och konst eller 2. Plikten framför allt? Det finns många anekdoter om La Nilsson. En av de mer kända handlar om Lennart Nilsson, alltså mästerfotografen bakom boken Ett liv blir till, ville att hon skulle svälja en liten kamera så att han kunde fotografera hennes stämband. Birgit lär ha svarat, nej tack, jag vet var den kameran har varit. När Sverige fick nya sedlar för ett par år sedan hamnade Birgit Nilsson på en av dem. Och fråga 9 lyder, vilken valör är det på Birgits sedel? Är det 1. 20 kronor, kryss 100 kronor eller 2. 500 kronor? Birgit Nilsson avled i stillhet på juldagens morgon 2005 i Bjärlöv. Som minne över henne startades ett museum i Svenstad som invigdes 2010. Ett operapris instiftades också, kallat The Birgit Nilsson Prize, med en prissumma på 1 miljon amerikanska dollar. Och den första pristagaren hade Birgit redan utsett före sin död, Placido Domingo, en av de 3 tenorerna. Och det här priset delas ut vartannat eller vart tredje år. Och i år gick priset till en svensk sopran vi snart ska få höra, som Isolde i Wagners opera Tristan och Isolde. Och den 10:e och sista frågan lyder, vem är det vi hör? Är det 1. Nina Stemme, kryss Nanne Grönvall eller 2. Molly Sandén?
Thank you.
Ja, det var 10 frågor från tävlingsredaktör Martin Holmström. Och svaren på frågorna vill vi ha senast tisdag den 3 juli. Vinnaren av tävlingen får inte bara äran utan också en valfri ljudbok eller CD i normalprisklassen. Men du kan vinna också om du inte har alla rätt. Vi kommer att dra en andra pristagare bland alla som skickat in. Och den vinner också en ljudbok eller CD. Våra kontaktuppgifter hittar du sist i tidningen.
Så har årets 50 sommarvärdar i Sveriges Radios P1 presenterats och åtminstone 11 av dem har anknytning till Skåne. Den 27 juni är det dubbelt värdskap med ekoodlarna och prisbelönade tv-personligheterna Marie och Gustav Mandelman från Djupadal på Österlen. 30 juni pratar Fredriksdals skådespelande teaterdirektör Eva Rydberg som firar 60-årigt scenjubileum i år. Åttabarnspappan, cykelhjälmsvägraren och psykiatrikern David Eberhard är bördig från Åkarp. Och 2 juli ska han tala om hur vi påverkas av ett samhälle där inget får vara farligt och inga motgångar accepteras. Prästen Kent Visti, han bor i Lund och är kanske mest känd för sina skarpa kommenterande satirteckningar. Visti sommarpratar den 3 juli om kärleken, döden, brännvin och Jesus. 19 juli talar en av världens bästa tävlingsryttare, den olympiske silvermedaljören Peder Fredriksson, som bor i Vitaby på Österlen. Och Malmöfödde USA-svensken Inge Thulin, han är vd för storföretaget 3M, de som gör tejp och post-it-lappar bland annat. Han har varit rådgivare åt USAs tidigare president Barack Obama, men hoppade av Donald Trumps näringslivsråd. Thulin sommarpratar den 22 juli. Komikern Jonathan Unge har en ADHD-diagnos, är bosatt i Malmö och säger sig inte vara säker på att få ihop sitt program i tid till den 9 augusti. Men fixar han det så ska det handla om något som har med honom själv att göra. Dagen därpå, den 10 augusti, pratar Ingrid Wall, mor till journalisten Kim Wall som mördades förra året ombord på en ubåt i Öresund. Ingrid Wall bor i Trelleborg. Tidigare elitgymnasten Paul Svensson är känd tv- och restaurangkock med passion för grön mat som inte tär på vår planet. Han är född i Helsingborg och sommarpratar den 13 augusti. I Köpenhamn återfinns skådespelaren Ture Lindhardt, känd från den svensk-danska succéserien Bron. Den 14 augusti pratar han om konstens betydelse i samhället, men kanske också något om Bron. Och den 18 augusti har Svenska Akademins avhoppade ständige sekreterare Sara Danius lovat att prata om just akademin. Danius, hon är delvis uppvuxen i Malmö och har på ädelskånska berättat i SVT om sitt alter ego Gittan P. Jönsson, en påhittad Malmödam med mängder av skinn på näsan och helt ointresserad av vad man har för sig där uppe i Stockholm. Sommar sänds i P1 23 juni till 19 augusti 10.00 alla dagar.
Evenemangstips fast mera live då kanske. Nordiska ungdomsorkestern ger en symfonikonsert nu på söndag den 24 juni klockan 19 i Lunds stadshall vid Stortorget. På programmet står Claude Debussys preludium till en fauns eftermiddag samt Gustav Mahlers första symfoni. Dirigent är Mikael Bartosz. Och biljetter bokas via biljettbyrån eller Ticketmaster. Dessutom är stadshallens biljettkassa öppen från 17 konsertdagen. Vuxna betalar 150 kronor och unga upp till 17, 50. Alldeles gratis är det däremot att lyssna till en konsert med ungdomsorkesterns kammarensemble den 27 juni mellan 19 och 20 i Genarps kyrka som ligger på Kyrkovägen 11.
Musikevenemanget Good Night Sun har ägt rum flera år i Västra Hamnen i Malmö, där gitarristen Peter Tegner med gäster uppträtt och publik och artister har tillsammans sagt godnatt till solen. Så blir det även i år vid hoppryggan Titanic i juli månad, men innan dess får andra platser i Skåne besök. På Vattenmöllan i Genarp uppträder Detroit-artisten Chinua Ford 25 juni 20-21 och 26 juni spelar riksspelmannen och harpisten Erik Ask Uppmark. Ford, han dyker även upp på pumphuset i Borstahusen 27 juni 20.30, som också är klockslaget för alla pumphuskonserterna. 28 juni uppträder Peter Tegnér själv där med sångerskan Jessica Ottosson och saxofonisten Inge Pettersson Lindbäck som tillsammans bildar gruppen Tales. Och 29 juni är det Malmöpianisten och vokalisten Caroline Leanders tur. 30 juni slutligen uppträder Miranda Gärstad i Borstahuset. Och det är fri entré till alla solnedgångskonserterna.
Onsdagar mellan 13.15 och 13.45 anordnas guidade turer bland skulpturerna i Lunds domkyrka. Temat är bland drakar och jättar. Och exempel på bägge dera finns i domkyrkan. En del i sån höjd att de går att känna på. Första visningen blir onsdag den 27 juni och den sista den 22 augusti.
Hovedala slott i Hässleholms kommun lockar med berättarafton den 27 juni mellan 19 och 20. Gäst är Stefan Malmström, thrillerförfattare, barn-tv-producent och föreläsare. När han var ung hoppade han av en framgångsrik karriär som orienterare för att gå med i Scientologikyrkan. Och han berättar om hur han lämnade sekten och varför han skrivit en thriller om sina upplevelser. Inträde 80 kronor i kontanter eller med Swish och biljetten köper man i slottsbutiken. Ta gärna med egen stol och fikakorg.
Och så fortsätter sommarens konsertserie i Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg den 28 juni med Swing That Music. Det är Swingakuten som rycker ut och spelar en blandning av evergreens och swingnummer från 30-, 40- och 50-talen. Torsdag den 12 juli flyttar fågelsången in i kyrkan med hjälp av stråkkvartetten Minerva-kvartetten som inspireras i sin musik av naturens ljud. Den 19 juli är det dags för Tango utan gränser. Det är Quartetto Tangarte som spelar argentinsk tango från olika epoker och olika stilar. Den 26 juli slutligen är rubriken Serenade in Blue med jazzmusik i arrangemang för klarinett och orgel. Varvat med klassiska stycken. Musikerna är Bo Ingemarsson på klarinett och Per Jarring på orgel. Alla konserterna i sommarserien börjar klockan 19.
I Ramsjöstrands hamn på Bjärehalvön blir det musik vid havet under några sommarkvällar. Första tillfället är den 30 juni då Prästen och resten framträder. Musik och lyrik utlovas av tonsättare som Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Mikael Wiehe. Jazz i baljan kallas nästa musikframträdande den 7 juli. Här är det publiken som väljer vad som ska spelas. 13 juli spelar Hallavara Stompers och då utlovas äkta New Orleans jazz. 21 juli heter bandet We Love Jazz Trio som spelar svängig jazz, evergreens och sjunger. Och 26 juli blir det populärmusik med history från 60-talet. För alla konserterna gäller att de börjar klockan 19 och att det är frivillig entré.
En jazzblå tråd sägs vara gemensam nämnare för de musikstycken av bland andra Sting, Astor Piazzolla, Wilhelm Pettersson Berger med flera som framförs av Per Becker Trio i klosterkyrkan på Väster i Lund den 29 juni mellan klockan 19 och 20. Och det är fri entré.
Rosengårdsfestivalen anordnas på Örtagårdstorget på just Rosengård i Malmö 29 juni mellan 15 och 20. Mat, musikaliska uppträdanden och karnevalståg finns på programmet. Och bland arrangörerna finns bostadsbolaget MKB.
Det elektriska folk- och proggbandet Kebnekaise uppträder på Folk och Rock på hörnet Lillatorg och Skomakaregatan i Malmö den 29 juni. Dörrarna slås upp 19.00 och kultbandet från 70-talet spelar mellan 21 och 23. Folk och Rock säljer biljetter och det gör Tixter också.
Möllans dag firas 1 juli mellan 13 och 16.30 på Haga Kvarn som finns i Värlinge i Stehag. Haga Kvarn är av typen holländare som har en vridbar takkupol och här får man lära sig mer om kvarnens mekanik och historia. Det är gratis inträde.
Arilds vingård är platsen för Shakespeare-teater i sommar. Det är dramat Macbeth som spelas 15 gånger mellan den 6 juli och 2 augusti, 19.00 alla gångerna. Föreställningen utlovas sätta sig djupare än sommarsolbrännan och biljettpriset är 375 kronor, eller 260 med HD-pass. Adressen är Lilla vägen 71 i Arild och det är Svenska teatern Stockholm som spelar. Kulturbiljetter säljer biljetterna. Och det går även att boka mat och dryck, men det kostar extra.
Vi har tidigare berättat om årets Digilo-turné med bland annat Charlotte Perrelli, David Lindgren, Mariette, Marika Karlsson, Ola Salo och Christer Björkman på artistlistan. Men vi ska också nämna konserten i Bromölla på Strandängens idrottsplats 13 juli. Dörrarna öppnas 17.00 och musiken börjar klockan 19. Nordic har biljetter för mellan 320 och 795 kronor.
Vi har tidigare berättat en del om vad som händer på Skillinge teater i sommar. Här kommer några fler tips. Den 17 juli klockan 20 är det konsert med sångerskan Cecilia Nordlund och Fullmånen från helvetet. Det blir cello, percussion, oljud och sång. Caféscenen är platsen och inträdet är 160 kronor. Den 18 juli uppträder Christer Larsson på gitarr och Sara Lind från Teater Galeasen i Stockholm med föreställningen Jag tog vägen bort från kartan, om vad som händer när kartan man ritat över sitt liv inte längre gäller och måste ritas om. Klockan 20 börjar det och inträdet är 290 kronor. Den 19 juli blir det stand-up från klockan 19 med Josefin Sonck, Ludde Samuelsson och Erik Lövmark. Inträde 160 kronor. Den 20 juli hyllas visdiktaren Dan Andersson under en afton kallad Sånger från Rolösa gård. Inträdet är då 200 kronor och start 19.00. Biljetter till alla evenemangen bokar man hos Skillinge teater.
Och lördagen den 28 juli hålls två välgörenhetskonserter i Ingelstorps kyrka i Löderups församling. Artister är Loa Falkman, Nisse Landgren och Lollokören. Den första konserten börjar klockan 16 och den andra klockan 19. Biljetterna de kostar 300 kronor och säljs av blomster- och inredningsbutiken Trolldruvan i Glemmingebro. Telefonnummer dit 0411 524 221.
Och här är biljettinformation och några andra telefonnummer. Ticketmaster når man på 077 170 70 70. Biljettbyrån i Lund 046 13 14 15. Folk och Rock i Malmö 040 781 03. Kulturbiljetter 08 50 25 40 80. Nordic 0455 61 97 00. Tixter har 0771 47 70 70. Och Skillinge teater når man slutligen på 0414 30024.
Kalendern. Årets 26:e vecka börjar måndagen den 25 juni, vilket innebär halvlek för år 2018. För 940 år sedan kikade fem munkar i engelska Canterbury upp mot himlen och såg spektakulära explosioner på månen. Och eftersom de gick till klostrets krönikör och berättade så nedtecknades händelsen. Troligen var det en meteor som råkade passera så att det just från Canterbury såg ut som om den slog ner på månen. Denna dag för 115 år sedan föddes den brittiske författaren George Orwell, upphovsman till två av 1900-talets mest betydande romaner, sovjetsatiren Djurfarmen och dystopin 1984. Bägge finns som talböcker och i punkt. Orwell avled 1950. Och den 25 juni samma år utbröt ett krig som officiellt ännu inte är avslutat, nämligen Koreakriget. Nordkorea invaderade då Sydkorea. Sovjet stödde Nord och USA Syd. Ett blodigt krig pågick i tre år, varpå det vapenstillestånd som ännu gäller ingicks. Den svenska översten Stig Wennerström greps detta datum 1963 och dömdes senare till livstidsfängelse för att ha varit sovjetisk spion och lämnat ut stora mängder hemliga dokument. Wennerström benådades redan 1974 och avled först här om året vid 99 års ålder. Och härom veckan fladdrade massor av regnbågsflaggor i Lund respektive Malmö under Pride. Men det var vid en gayparad i San Francisco detta datum 1978 som en regnbågsflagga syntes för första gången i Pride-sammanhang, alltså för 40 år sedan. Och namnsdagsbarnen, de heter David och Salomon.
Tisdag den 26 juni är Rakels och Leas namnsdag. Eftersom vi i Sverige sällan kan namnen på isländska politiker så kan det vara på sin plats att berätta om landets president sen på dagen 2 år, alltså Guðni Johannesson, som fyller 50 denna dag. Han är doktor i historia med inriktning på modern isländsk sån, däribland landets finanskrasch för 10 år sedan. Presidenten har också översatt författaren Stephen King till isländska. Han är också bland annat rysk- och tysktalande. Och så har det passerat 620 år sedan världens första tandborste, för övrigt av svinborst, lär ha sett dagens ljus i Kina. Enligt uppgift tog kejsaren patent på en tandborste då.
Onsdagen den 27 juni är namnsdag för Selma och Fingal. 55 år fyller Fredrik Lindström, komiker, språkvetare med mera, däribland bisittare i tv-programmet På spåret. Och i år, då regissören Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100, så är den 27 juni ett speciellt datum. För 60 år sedan vann nämligen Bergmans långfilm Smultronstället första priset Guldbjörnen vid Berlins internationella filmfestival.
Torsdag den 28 juni är Leos namnsdag och det är fullmåne. EU-ländernas ledare samlas i toppmöte i Bryssel. Statsminister Stefan Löfven deltar. Och förutom det ekonomiska samarbetet inom EMU står en migrationspolitik medlemsländerna inte kan komma överens om på agendan. 90 år fyller politikern, folkrättsjuristen, diplomaten och tidigare utrikesministern Hans Blix. Mellan 1981 och 1997 var Blix chef för den internationella atomenergiorganet IAEA. Och från år 2000 ordförande för en FN-kommission som undersökte om Irak förfogade över massförstörelsevapen, vilket USA och Storbritannien hävdade. Kommissionen fann inga bevis för vapnen i fråga, så Blix utsattes för häftig kritik för att vara eftergiven inför Iraks diktator Saddam Hussein. 70 år fyller den amerikanska skådespelaren Kathy Bates, kanske mest känd för den kvinnliga huvudrollen i filmen Lida, eller Misery som den heter original, efter en roman av skräckmästaren Stephen King. Lida finns inläst som talbok. Närmast dyker Bates upp i en ny film om den skarpa amerikanska HD-domaren Ruth Bader Ginsburg och i tv-filmen The Highwaymen som handlar om hur 30-talsrånarna Bonnie and Clydes brottskarriär stoppades.
Fredagen den 29 juni har Petra och Peter namnsdag och det här är den sista vardagen innan bankerna slutar ta emot de 100 och 500 kronors sedlar som blev ogiltiga sista juni förra året. Man måste ha ett konto på den bank man vänder sig till och sätta in pengarna på det kontot. Därefter löser bara Riksbanken in ogiltiga sedlar. Men om det är stora summor man sparat i madrassen och som man inte kan visa var de kommer ifrån, så växlar varken affärsbankerna eller Riksbanken in dem. Och medan fotbolls-VM i Ryssland rullar på så påminner vi om att precis 60 år gått sedan Brasilien besegrade Sverige med 5-2 på Råsunda stadion i Solna och blev världsmästare i fotboll. Sverige tog därmed sitt hittills enda fotbollssilver. Samtidigt slog brassarnas då 17-årige spelare Pelé igenom och grundlade en enastående fotbollskarriär.
Lördag den 30 juni är denna sommarmånads sista dag och det är Elofs och Leifs namnsdag. I Paris är det Diamond League-tävlingar i friidrott. Och för precis 110 år sedan inträffade ett meteoritnedslag i Tunguska i mer eller mindre obebodda sibiriska skogstrakter. Troligen dödades ingen människa. Efter händelsen kallas detta även för internationella asteroiddagen. 60 år fyller den finländska och ofta i Sverige verksamma världsdirigenten Esa-Pekka Salonen. Ingen konsert med honom är inplanerad detta år i Skåne. Däremot så dirigerar Salonen på Östersjöfestivalen i Stockholm i slutet av augusti. Även författaren, journalisten och föreläsaren Anna-Lena Lodenius, expert på extremistiska rörelser, blir 60. Det finns ett flertal böcker av henne inlästa som talböcker.
Och söndagen den 1 juli tar vi ett kliv in i årets 7:e månad som i bondesamhället även kallades hömånaden. Det är Miriams och Arons namnsdag och dessutom apostladagen, det vill säga Petrus och Paulus dag, eller som det hette förr när latinska böjningar var vanligare i svenskan, Petri och Pauli dag.
Den regionala delen av anslagstavlan innehåller bara ett referat. Då från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla från en studiecirkel om Läckö slott med omgivningar. Känd medlemmar i Synskadades förening Kristianstad-Bromölla har under tre tillfällen träffats för att lära sig om Läckö slott vid Värnens strand. Som avslutning på cirkeln åkte vi dit och upplevde slottet på riktigt. Tidigt på morgonen den 1 juni hoppade 20 förväntansfulla resenärer på bussen. Vi tog oss till Kollandsö och Spikens fiskeläge. Efter lunch styrde vi kosan mot Läckö slott. Och det vackra slottet på en udde ute i Värnen, helt i vitt med röda fönster, tak och tornspiror liknar ett sagoslott. Väl inne på borggården träffade vi Adrian som gjorde en guidning anpassad till synsvaga med bravur. I 2,5 timmar berättade han mycket mer ryckande och intressant om slottet och dess invånare. Omtumlade av alla intryck checkade vi in på naturrum, Victoriahuset, vilket ligger alldeles i strandkanten bara ett 100-tal meter från slottet. En liten paus och sen en fantastisk god middag på Vita Hjorten, även den belägen i naturrum. På lördagen efter en härlig frukostbuffé intagen i skuggan utomhus fick vi ytterligare en guidning. Denna gång av Maria som berättade om Värnens skärgård och omgivningarna däromkring. Efter 1,5 timmars föreläsning med intresserade åhörare tackade vi för en givande stund och tog åter plats på Vita Hjorten för en avslutande lunch. Efter 39 mil med ett kortare stopp för fika var vi i Kristianstad vid 19.30-tiden. Alla tyckte det varit en underbar resa, fantastiskt resmål, god service, duktig chaufför och inte minst denna glada och trevliga grupp som hade så roligt ihop. Undertecknat Agneta Nilsson.
Den lokala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs som bjuder in till sommarens grillningar. Datumen är onsdagen den 4 juli och onsdagen den 11 juli samt tisdagen den 17 juli. Observera att det är ändrad dag där. Samt onsdagen den 25 juli. Alltid mellan klockan 18 och 20 på Vikingstrand Handikappbad, Drottninggatan 253 i Helsingborg, där vi träffas för att grilla. Var och en tar med sig något att grilla och dricka. Kansliet ordnar med det som hör till. Det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Och eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig så att de som anmält sig kan bli kontaktade vid inställd aktivitet. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica, mobil 0735 62 35 23 eller 0739 37 73 32. Trevlig sommar!
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga har en inbjudan till Hembygdsparken i Hässleholm. Välkommen söndag den 8 juli klockan 14 till cirka 16. Och då till Hembygdsparkens café på Museivägen 5 i Hässleholm. Vi hoppas på en solig och varm sommardag där vi kan sitta ute och avnjuta en våffla med kaffe samt en trevlig samvaro. Vid dåligt väder sitter vi inomhus. Föreningen bjuder dig som är medlem på kostnaden. Och du som inte är medlem betalar 50 kronor. Är du behov av ledsagare, meddela det vid anmälan som vi vill ha senast onsdag den 4 juli. Observera, anmäl dig endast till Anna-Lena Pekkele på telefon 0451 231 01 eller via föreningens nya e-postadress srf.hassleholm@gmail.com. Höstens aktiviteter. Meddela Inga Gerd Nilsson på telefon 0451 803 61 om du är intresserad att vara med på bokcirkeln i höst. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Malmö inbjuder till sin dagverksamhet under vecka 26. Vi träffas mellan 13 och 15. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 25 juni blir det frågesport och tidningsläsning, tisdag 26 juni bingo och onsdag 27 juni kanasta. SRF Malmö inbjuder även till en utekväll med god mat och dryck. Denna gång besöker vi restaurang La Trattoria. Vi samlas på restaurangen fredag 6 juli 18.30. Adress Östra Tullgatan 7 i Malmö. Du väljer om du vill äta oxfilé, gorgonzolasås med rucola och rosésallad för 229 kronor eller tonfiskfilé med pistagesås på en bädd av ärtor, purjolök och paprika för 249 kronor. Det finns även en trerättersmeny för 199 kronor som innehåller förrätt vitlöksbröd, huvudrätt kalvytterfilé med grönsaksvok, bearnaisesås och råstekt potatis, efterrätt panna cotta. Berätta vad du vill äta när du anmäler dig. Var och en står för sina egna kostnader. Och anmälan görs senast onsdag 27 juni till föreningen på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö hälsar också att från och med måndag 2 juli är det semesterstängt på föreningen och vi är tillbaka igen måndag 6 augusti. Dagaktiviteterna börjar igen onsdag 8 augusti. Behöver du komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa eller mejla ordförande Roger Wittico, telefon 0722 09 94 56 eller e-posta roger.vittico@gmail.com och Wittico stavas W-I-T-T-I-K-O. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar.
SRF Sydöstra Skåne har en inbjudan till korvgrillning. Lördag den 7 juli träffas vi mellan klockan 13 och 16.30 hemma hos Tommy Kullander på Kyrkojordens väg 22 i Rönos i Sjöbo kommun för att grilla korv och hamburgare, dricka kaffe med kaka och umgås i ett förhoppningsvis vackert sommarväder. Dryck kan du som vanligt ta med själv, men du kan också köpa öl till självkostnadspris. Underhållningen kommer i år att bestå av en kvinnlig musikant som bland annat spelar och sjunger country. Och vi kommer också ha lottförsäljning. För denna eftermiddag betalar du som är medlem 100 kronor, medan du som ännu inte blivit det betalar 200 kronor. Om du vill betala i förväg så är bankgironumret 5435-4303. Och numera går det också bra att swisha till nummer 1234-415071. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast 3 månader efter aktiviteten fått kvitton eller kopia på färdtjänstfaktura. Din anmälan vill vi ha senast söndag den 1 juli till antingen Marion Magnum på 0416 101 01 eller till Vicky Svedrell 070 837 53 58. Varmt välkommen hälsar aktivitetskommittén.
Så ett par förändringar i kollektivtrafiken som gäller Lund, Smyga hamn och Svågertorp i Malmö. I Lund har korsningen John Erikssons väg och Sölvegatan stängts av så att regionbussarna 170 och 171 samt stadsbussarna 6 och 20 får ta andra vägar till och med 30 juni. Hållplatserna LTH och John Erikssons väg är stängda. Buss 6 och 20 stannar istället på den tillfälliga hållplatsen Vattentornet och så en annan tillfällig hållplats på Ole Römers väg. Den sistnämnda angörs också av bussarna 170 och 171 som däremot inte stannar på hållplats Professorsgatan. I Smygehamn i Trelleborgs kommun har regionbuss 190 fått en ny hållplats. Smygehamn Smygehus heter den och ligger just där. Och vid tågstationen i Svågertorp har ett vägarbete börjat som stängt hållplatsen Malmö-Svågertorp läge A. En tillfällig hållplats finns i Vänslingan, snett till vänster från stationens utgång. Så ska det vara till 13 juli klockan 16.
Och med det var det dags att sätta punkt för det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag och det återstår bara att önska en trevlig midsommar.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Vi hörs igen. Hej då!